Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i effektivt arbete och självledarskap. Det vill säga hela Emmas intervju med David Larsson Heidenblad som är docent i historia vid Lunds universitet samt författare till boken Ta din tid. David berättar bland annat om hur man kan göra det enklare för sig själv att tacka nej, varför skrivande är så bra för självutveckling och varför man alltid när man påbörjar något nytt även ska sätta upp kriterier för när det är dags att avsluta. Men först, hur kommer det sig att han har fördjupat sig i det här med självledarskap?
Jag har framförallt läst otroligt mycket böcker, hundratals böcker, som jag började läsa runt för 10 år sedan ungefär när jag blev förälder. För det som hände då var ju att innan dess hade jag haft mycket tid. Jag hade haft tid till mina intressen, till min blivande fru, till mig själv, till mitt arbete. Men när vi blev föräldrar så hade man inte den tiden längre, utan det bara krympte ihop. Alltså, man hade kanske i bästa fall 6 eller 8 timmar om dagen som man någon mån styrde över. Och jag kände ju att jag hade ett roligt liv, jag ville ju fortsätta göra det. Och därför var jag helt enkelt att jag var öppen för att ta mig till och prova nya saker. Så jag gick kurser, blev erbjuden att gå kurser vid universitetet i att jobba mindre men få mer gjort. Och jag trodde ju inte på det, jag tänkte det här, vad ska man med det här till? Men jag var samtidigt i en situation där jag hade ett akut problem jag behövde lösa. Så jag testade och började helt enkelt prova de grejerna. Och sen efter det så gav det för mig ganska snabbt resultat, de här teknikerna. Och jag insåg att man börjar läsa en bok, så berättar den om några andra böcker. Och sen så läste jag. Så bara som en forskare eller som en historiker gör, att man bara går från bok till bok. Och sen har det liksom inte slutat.
Vad skulle du säga menas med självutveckling och självledarskap?
Självutveckling skulle jag säga att det är att försöka förändra sitt liv, bli bättre och göra saker på ett bättre sätt. Liksom. Och självledarskap skulle jag säga är behovet av att liksom styra sig själv, att göra det man vill eller har föresatt sig. Det finns många arbeten idag, eller många ganska fria former av kunskapsarbete eller om man studerar och sådär, där det är inte så att någon kan säga åt dig exakt vad du ska göra och i vilken ordning du ska göra det, utan du måste själv leda dig själv till att göra det du vill och det som är värdefullt på lång sikt.
Skulle du säga att det skiljer sig från den traditionella självhjälpen?
Jag ska säga att det här är en del av, alltså jag tänker att självhjälp är kanske den överordnade kategorin och att självutveckling, självledarskap är en del av det. Kanske det skiljer sig också genom att mycket självutveckling, självledarskap handlar om typ att ha ett fungerande liv. Saker går ganska bra. Det kanske till och med går mycket bra, men du vill att det ska gå ännu bättre. Så du vill gå från 2 till 4 eller 5 till 7 i livet. Självhjälp kanske snarare handlar om att ha vissa typer av stora problem. Du är på -3 men vill upp till 0. Så det är också en sån grej att liksom från bra till bättre till bäst. Det är mer det än från dåligt till okej.
Varför är det så svårt idag att få tid för alla måsten?
Jag tror att det övergripande här är teknologin. Att vi sedan drygt 10 år har väldigt bra wifi. Vi har telefoner och vi har saker som gör att vi ofta blir avbrutna. Vi lever i en distraherad tid där liksom underhållning eller att någonting bryter ens koncentration, det är alltid nära. Och det är speciellt för vår tid i historien. Det är svårt att ha tråkigt. Så fort man är i en kö så kan man ta upp det. Och det gör att man är, alltså kognitivt, mentalt, så är man lätt på många olika ställen samtidigt. Och man kan också ha många oavslutade sociala interaktioner. Vilket är kognitivt krävande. Att ha någon messat dig och du vet att du ska svara men du hinner inte göra det. Då håller du i huvudet och tänker, jag ska svara på det där. Och säg att du har 5 eller 10 sådana saker i ditt huvud samtidigt. Då är det ganska svårt att fokusera på vad det nu är du ska göra eller vad det är du nu håller på med.
Handlar det också om att vi har gått över till ett typ av arbete som är liksom mer kunskapsbetonat? Att förr kanske man stod i en fabrik, det var lätt att skilja mellan liksom arbetstid och fritid.
Mm. Det är en jätteviktig grej att vi är fler som arbetar med huvudet och som skapar med det. Och arbetslivet är inte inrättat efter detta, utan det här var ju, för 100 år sedan var det här, såklart det fanns människor som jobbade så, men det var inte jättemånga. Idag är vi många. Och detta i kombination med att tekniken gör att det kan vara svårt att liksom gå ifrån jobbet. Alltså jobbmailen är i mobilen hela tiden. Så medan som du säger, 1992 gick ifrån kontoret. Ja, då gick du ifrån kontoret. Du kanske hade en telefon eller du kunde bli nådd. Men nu är det väldigt många fler människor som dels arbetar med huvudet men också som har flytande gränser mellan olika livsroller.
Just det här med de olika livsrollerna så... Förr kanske det också var tydligare uppdelning kring vem som tog hand om hemmet och vem som var liksom yrkesarbetande.
Mm. Det är också en superviktig sak i det hela. Och det här tror jag också, vilket man kan ta, jag menar, kvinnor har ju varit på arbetsmarknaden länge och i stor skala sedan i alla fall 70-talet. Men jag minns ju från när jag växte upp och var barn på 90-talet, då var det trots allt ändå så att det var oftast så i familjen att det var en av ens kompis föräldrar som hade det viktigaste arbetet. Det kunde vara kvinnan, det kunde vara oftast var det mannen. Idag finns det många relationer där det finns 2 karriärer som är lika viktiga. Det är inte så självklart att men du tar all vab eller du hämtar alltid, du lagar alltid maten. Det funkar inte riktigt så. Utan det kan vara 2 personer som reser mycket jobbet och som gör grejer. Och många, som i min värld, i forskarvärlden, den är väldigt tydligt modellerad på den manliga professorn som alltid är tillgänglig. Och så har man någon annan sköter markservicen. Så akademisk kultur traditionellt sett var ju väldigt tydligt så att det var inte bara 8 till 4, utan sen var det eftersitsar, man hade långa konferenser, man kanske hade gästforskare över som man var värd för och tog hand om. Alltså det var liksom en hel livsstil som inte involverade att du skulle vara den som skötte om hemmet på samma sätt. Man hade kunnat också förstås anställa som skötte om hemmet. Det finns ju olika varianter på det, men här är någonting, det jag tänker likadant för sig en företagsledare eller vad som helst. Det finns många sådana här roller där det tydligt fanns en support och en som mer en breadwinner, en brödvinnare. Så det är en viktig skillnad också. Att det är, de här sakerna i kombination tror jag. Alltså dels då teknologin som suddar ner gränserna. Ett arbetsliv där många då mitt i livet försöker få ihop jämställdhetsideal, familjeliv, kanske också intressen och fritidsintressen på ett annat sätt. Jag vet när jag pratar med min svärmor så är hon... Hon pratade ofta om att som när hon blev mamma, då var det som att man bytte kapitel i livet. Då var det, nu är det 10-15 år när man inte ska åka iväg på en tjejweekend eller gå ut och festa eller vad det nu är man vill göra. Eller hålla fast vid sina intressen, hålla på och segla eller vad det nu än kan vara. Idag tror jag vi lever liv där fler personer vill fortsätta livet ungefär som förut fast du har barn också. Du tänker inte att det här är ett nytt skede av livet. Kanske också att... Det här är också över generationsgränserna, men om man tar hoppa ännu en generation upp då, alltså dina och mina mor- och farföräldrar, där fanns det ofta kvinnor som hade varit hemmafruar och som sen med självklarhet gick in i ta hand om barnbarnrollen. Och det är inte alls lika självklart för 40-talister att, så att säga, ge upp sitt aktiva pensionärsliv för att vara markservice åt en ny generation. Utan det finns flera olika saker tror jag som gör att vi är ett ganska speciellt skede arbetsmässigt. Och jag tror inte man kan göra allt. samtidigt. Alltså man kan göra mycket, men man kan inte göra det samtidigt. Och därför måste man vara okej, tror jag, för att leva ett gott liv med att säga, det här älskar jag att göra, men just nu gör jag inte det. Istället försöka få in allting samtidigt och känna att du inte gör någonting ordentligt. För det är ingen vidare känsla.
När jag läste din bok så kände jag ju igen mig väldigt mycket när det gäller de här frågorna som du brottas med. Och vi är ju ungefär lika gamla, vi är båda verksamma inom akademin. Men tror du att det här är någonting som allt fler människor inom olika yrkeskategorier brottas med?
Ja, det skulle jag säga. Absolut. Och det är väldigt tydligt nu när boken har kommit ut och blivit läst av människor. Så vi har ju kontaktat en massa människor som inte alls är i akademin. Så den här känslan av exempelvis de här flytande gränserna mellan arbete och fritid. Och också det här att man själv definierar sina arbetsuppgifter. Alltså inom kunskapsarbete så är det man har kommit fram till det. Att det är ofta så att ja, men, du kan inte kommendera någon att vara kreativ. Det måste liksom personen själv komma fram till hur de ska vara och hur de ska göra. Och detta då, behovet av den här typen av självledarskap inom kunskapsarbete, det är betydligt fler som gör. Det är också betydligt fler som studerar på högre utbildningar, alltså om vi hoppar långt tillbaka. Så i alla fall, om en, över en 50-årsperiod någonting, så är det ju många i generation som gör det. Och högre utbildning kräver ju det här att själv strukturera sin tid och få saker gjorda. Så det är en expanderande del av arbetslivet.
Sen pandemin så har ju allt fler också gått över till någon sorts hybridarbete. Är det här någonting som underlättar det här med självledarskap, eller är det snarare någonting som gör det ännu mer utmanande?
Både och, tror jag. Jag tror att hybridarbetet, det är här för att stanna och det är fantastiskt bra. Det är väldigt många saker i livet som är enklare att få ihop. Det är enklare exempelvis att hålla fokus när man inte är i ett kontorslandskap eller sådär. Och pendling vet ju alla som håller på med det, att det kan vara ganska stressigt. Liksom. Så att ha detta i mixen tror jag är väldigt bra. Däremot märkte jag ju själv under pandemin att jag var sämre på att ta pauser. Alltså det är en nyckel i att arbeta bra, är ju att ta pauser. Men det tyckte jag var svårare när jag satt hemma. Jag liksom fick aldrig in rutinen att, vet, gå ut och gå en promenad. Det var inte riktigt lika naturligt. Medan när jag är på kontoret så är det naturligt mer med också sociala pauser. Det här med att träffa andra människor och interagera. Så det finns verkligen faror med att ha, så att säga, för lite yttre stimulans också. Plus också den här övergången mellan arbete och familjeliv eller så. Den är också lurig om man är på samma plats. Jag tycker det är väldigt skönt exempelvis att cykla till kontoret för att just inte vara hemma. Jag vet, det är klart att det tar tid att göra det. Alltså det är någon slags rent om man tänker att varje minut går att använda. Om man tror att det är så tid funkar, då kan man ju tycka att det är slöseri. Det är bara att sitta hemma och läsa din bok och skriva dina texter. Liksom. Men det händer något i den här typen av ställtid, om man talar med Bodil Jönsson, att det är bra också att ha ställtider att ta sig från någonstans till annat. Just för att man också kognitivt kan kunna ställa om. Det går inte att spela in en podd så här och sen liksom, om en minut så ska jag ta hand om min 3,5-åring. Det hade varit svårt. Jag skulle behöva helst en 5-10 minuter där jag får liksom någonstans andas ut, göra något annat, växla över. Och den typen av överväxlingstid tror jag är en utmaning. Det kräver självledarskap att göra det om man är inte på en arbetsplats.
När man känner att man inte hinner med allting så är det ju många som försöker lösa det här genom att jobba mer, alltså jobba fler timmar. Men betyder då mer arbetstid att vi får mer gjort?
Jag svarar nej.
Kan du motivera det också?
Ja, nej, det är inte optimalt. Alltså, det är inte mest antal timmar som avgör vem som får mest gjort på lång sikt. Och det vill jag understryka här, att alltså, produktivitet som jag ser det, eller få saker gjorda, det tycker jag man ska mäta över år. Inte över dagar och veckor. Det är klart att det går att maxa i 1, 2, 3, 4 veckor. Men gör man det hela tiden, det brukar leda förr eller senare till utbrändhet. Liksom. Och jag tycker man kan jämföra med en elitidrottare. De tränar ju inte hela tiden. De tränar mycket, men inte hela tiden. Utan vilan är lika viktig som ansträngningen. Annars växer inte musklerna eller annars så. Och vi vet också alla att alltså, om man har ordentliga pauser, då är det liksom ett mycket bättre huvud som arbetar. Jag brukar tänka på hur det är efter semestern. Alltså när jag kommer tillbaka efter semestern någon gång då, runt 20 augusti när skolorna öppnar igen. Alltså de första veckorna då, det blir inte mycket gjort. Det är väldigt svårt. Det tar tid. Man inser att oj vad jobbigt, vad svårt det är att skriva och läsa. Man undrar, ska det alltid vara så man kommer hem helt trött i huvudet? Men sen därefter så här, 2, 3, 4 veckor, där någonstans så börjar det ofta, jag får mycket gjort. Jag har ofta jättebra september, oktober exempelvis. Varför har jag det? Ja, men det är ju för att jag var ledig under sommaren. För att mitt huvud är rent och för att jag är uppvilad. Och detta gäller på alla nivåer, skulle jag säga. Så jag minns, alltså som doktorand när man var det, då är det ju ganska löst alltså när man är ledig eller när man arbetar. Och jag hade ju kollegor som var väldigt bra på att vara lediga. De var lediga liksom sportlov, påsklov. många veckor på sommaren, höstlov och jullov. Men det var också de som faktiskt fick mest gjort. Alltså mina kollegor som skrev böckerna, som skrev artiklarna, som gjorde sakerna. Det var de som inte gick runt och var stressade. De som jobbade hela tiden och skickade mejl klockan 3 på natten. Det var inte de som fick mest gjort. Alltså över tid, det var väldigt, väldigt tydligt att det finns liksom att hitta en typ av mer naturlig arbetsrytm där det växlar mellan intensivt arbete och också intensiv vila eller helt andra saker, att kunna koppla bort och växla. Det är superviktigt.
Du var inne på det där att om man jobbar för mycket så kan man bli utbränd, men du menar liksom också att kvaliteten på arbetet försämras.
Ja, en människa har, skulle jag säga, 2, 3, 4 riktigt bra högintensiva timmar per dag. Grovt. För liksom extremt kognitivt krävande arbetsuppgifter. Produktiva författare exempelvis genom historien är väldigt tydligt att de har ofta den typen av ganska... Man skriver förmiddag och sen så gör man kanske intervjuer eller går promenader eller läser eller lagar mat, gör något helt annat. Andra delar av... Det är inte det här att... Vissa saker kan man inte göra. Människan klarar inte av att vara hyperfokuserad i 8 timmar om dagen. Eller i alla fall inte några längre perioder med ett gott resultat. Utan det är mycket bättre att ha liksom, göra lite... Alltså små framsteg, men liksom kontinuerligt under lång tid. Det ger mycket.
Just nu så diskuterar man ju politiskt frågan om lagstadgad arbetstidsförkortning. Tror du att den här problematiken med utbrändhet kommer att försvinna med sån här lagstiftning? Eller måste vi ändå utveckla strategier själva för att hinna med det som är viktigt för oss?
Jag tror att det behövs på olika nivåer egentligen. Och arbetstidsförkortning tror jag i många branscher är en bra sak. Nästan ännu viktigare tror jag är att ge autonomi till professionerna. Att liksom lita på att människor får styra sitt arbete och göra de viktigaste sakerna. Jag tror att vi har de senaste 3 decennierna så har liksom granskningen av exempelvis en lärare ökat väldigt mycket. Dokumentationsplikten hos en läkare har ökat mycket. Och ja, i vissa sektorer så blir det så att det någonstans är viktigare att liksom inte göra juridiskt fel än det är att göra professionellt rätt. Och härvid tror jag det finns mycket att vinna på att montera ner vissa typer av sådana system och lämna mer. Jag menar, kärnverksamheten måste värnas. Det man ska lagstadga är kanske att liksom en lärare ska vara, om det nu är 4 eller 5, ett visst antal timmar med eleverna och arbeta med dem. Och sen får inte administrationen, den får aldrig ta mer än 2 timmar. Alltså att sätta gränser kring vissa typer av arbetsuppgifter tror jag också kan vara en väg framåt. Men givet att vi köper den här tesen om att allt fler kommer att arbeta med huvudet, det blir någon form av kunskapsarbetare framöver. Alltså man kan aldrig ta bort individens ansvar och självledarskapet, för det är liksom en grundbult i kunskapsarbete att det måste komma från den enskilde. Men sen kan man bygga strukturer som hjälper den enskilde att fatta bra beslut. Exempelvis kring sånt här med att skydda fokus. Det finns ju arbetsplatser där man exempelvis kör att ja, men torsdag förmiddag får man inte ha några möten, man får inte skicka några mejl, alla ska jobba med det som är långsiktigt viktigt. Då sänder man en ganska stark signal till medarbetarna att gör nu det som ni uppfattar viktigast. Och så tror jag ju att man i många branscher skulle kunna hjälpas åt att skapa utrymme för det som är viktigt men inte brådskande.
Kan det också vara att sånt, men dels liksom lagstadgad arbetstidsförkortning eller arbetsgivare som liksom har mötesfria dagar, att det också har ett sorts signalvärde i just det här att man kanske kommer från en tid där det har varit liksom hög status att jobba mycket och att man ska ha massa möten, att det signalerar att man är liksom produktiv?
Jo, för det är ju vissa sådana här, då, arbetar med huvudbranschen, så är det ju svårt att visa, men vad är det man får gjort då? Och där kan ju finnas en sån kultur av att det ska se ut som att man gör någonting och se ut som man arbetar, och att en slags pseudoproduktivitet och att vara upptagen, att det är någon slags egen ideal. Men i kunskapsarbete är det inte det, utan det intressanta är ju vad man får gjort. Alltså, skriva en bok exempelvis. Det står ju inte på den boken hur många timmar tog det att skriva den här boken. Det är helt ointressant. Det intressanta är den bra, är den användbar? Och om det då går snabbare och bättre att göra en sådan produkt genom att göra då en sak i taget, jobba fokuserat, då bör man försöka styra arbetet mot att ge folk möjlighet att göra det. Och också det här med att det är så mycket på jobbet nu, det är ju sånt man ofta hör. Det finns ju vissa kollegor som någonstans känns som de alltid har mycket på jobbet. Jag kan inte se att det ska vara någonting eftersträvansvärt. Jag menar, de personer jag ser upp till och de jag modellerar mitt liv på, det är ju människor som verkar leva goda liv, som har tid för andra, men som gör viktiga saker och får dem gjorda. Och min erfarenhet är att det korrelerar. Sönderstressade människor, det är väldigt svårt då att få riktigt viktiga saker gjorda, för det är väldigt lätt att man bara just släcker bränder, gör det som är brådskande, men kanske inte det som är viktigt. Alltså vissa saker är ju sånt som betalar sig om 5-10 år. De sakerna måste få ta sin tid, man måste liksom investera tid i det, trots att det inte ger någon omedelbar avkastning eller feedback. Och jag tror ju att i många branscher att man hade kunnat det handlar mycket om att förflytta. Det finns den här klassiska matrisen om viktigt och brådskande. Där finns ju de här fyra då. Alltså det är oviktigt och brådskande, det ska man inte göra. Viktigt och brådskande, ja det måste man ju göra. Men det svåra är ofta att spendera tid i viktigt men inte brådskande. Det vill säga, struntar vi det här idag så händer ingenting imorgon. Ingenting om 2 veckor heller. Men å andra sidan har det inte vuxit upp något stort träd om 3 år heller. Så vi måste ta och lägga tid på att plantera. Och att liksom, om man gör en sån, den här matrisen och fyller i det och kollar om hur många procent av min arbetstid lägger på de olika. Då skulle jag säga att de som är så att säga imponerande på sikt, det är de som varenda dag ser till att en förhållandevis stor del läggs på viktigt men inte brådskande.
Typ min docentansökan.
Mm.
Typisk sån grej.
Ja, lätt att skjuta på.
Ja,
men den dagen du väl har fått in det så kommer den alltid finnas där. Det kommer vara avslutat, det är borta. Så det är inte bara det att du har det och kan njuta frukten av det. Du frigör också den här kognitiva energin att inte behöva tänka på min docentansökan. Kanske har du lagt ner lika mycket tid på att tänka på att du ska göra den som du har lagt på att, så att säga, skriva ihop den till slut.
Så kommer det absolut bli, 100%. Hur kan man då bli bättre på att prioritera och identifiera det som är viktigast?
Här måste man börja, skulle jag säga, med att reflektera, att sätta sig ner. Jag har en sån, och nu kommer det här låta utopiskt kanske, men jag avsätter sista veckan innan julledighet och sista veckan innan sommarledighet till att reflektera och planera. Det första jag gör är att jag tar ett vitt papper och så sätter jag mig ner och så skriver jag ner vad jag har gjort den här terminen. Vad finns det för saker? Och jag bara skriver ner det rakt ur huvudet. Och sen efter det så börjar jag fundera över vad de här sakerna har varit roligast att göra, vilka har gett resultat, vad har varit stressigt, vad har varit jobbigt. Och så man får en slags känslokarta över sitt senaste halvår eller någonting. Alltså man utvärderar, hur är det då? Vad lägger jag min tid på? Man kan också här lägga in vilka personer och kontakter är det som ger mig energi, vilka är det som känner som bara suger energi ur mig. Och när man får det här på papper så kan man ofta se att okej, ja, men så här är det, det här var bra. Nästa steg är ju då, okej, hur kan jag, om jag hoppar ett år framåt och jag gör samma sak igen, hur har jag gjort då för att göra mer av de här bra sakerna och mindre av de dåliga? Men alltså man måste, för att kunna planera och ta så långa beslut i självledarskap, så måste man först utvärdera, hur är det nu då? Göra någon form av känsla. Och den känslan ska ju inte komma, typ, var det här en bra arbetsdag? Alltså på dagsnivå går det inte att göra. Man måste göra det på lite längre tidscykler. Alltså jag tycker att halvår eller en termin är en ganska bra rytm. Typ. Ja, men att ta sig tid att fundera över hur man använder sin tid, det är liksom steg ett. Och de flesta när man säger det här säger, ja men det hinner jag inte, jag har så mycket att göra. Och jag skulle säga tvärtom, att man måste börja med att ta sig tid, för om man inte kan göra det, då är det omöjligt att ändra riktning. Liksom. Så att jag brukar ibland tipsa om att, ja, men kan du boka in en dag inom den närmaste månaden med dig själv, där du kan fundera över hur du använder tid. Dels då känna efter hur har det varit, hur känner jag inför olika saker, och sen hur skulle jag vilja ha det framöver? Finns det något jag kan göra för att skifta? Och de här förändringarna, de är väldigt små. Alltså, kan du förändra en eller två saker på ett år? Så är det är en jättestor förändring. Det måste man också lära sig själv att bygga upp någon slags självförtroende i att kunna förändra sitt liv.
Vi har varit inne på det här med liksom modern teknologi. Vilka problem kan uppstå när vi liksom ständigt blir avbrutna av mejl eller notifikationer? Inte minst när vi försöker liksom lösa kognitivt utmanande uppgifter.
Ja, det stora problemet är att det inte går att göra vissa saker. Så att säga att du håller på och försöker skriva en text eller något i den stilen, eller förbereda en lektion eller... ja, förbereda en podd, vad som helst. Säg att du sitter där och börjar få upp koncentration och så knackar det på dörren. Eller plingar till i mobilen och du ska bara svara på ett sms. Alltså då är du nere på noll. Din koncentrationsförmåga då har sjunkit från. Det som tog tid att bygga upp, det är borta. Och det finns ju många arbeten där hela arbetsveckor är på det här sättet. Att du aldrig får tid. Det finns ju sådana här studier där man har gjort, man kan ju tracka hur folk som jobbar på kontor jobbar med mjukvara. Och där man kan se så här att, ja, men var sjätte minut kollar folk till mejlen. Liksom. Och det betyder ju att de under hela dagen inte ha ett enda pass där de gör någonting längre än 5-6 minuter innan de tittar om det är något som händer. Och ja, det är ju ett bra sätt att vara upptagen och se ut som man arbetar. Men du kommer inte skriva några böcker på det sättet, du kommer inte göra klart några rapporter, du kommer inte... Det är väldigt många saker du inte kommer göra om du inte tillåter dig själv att koncentrera dig. Och på organisationsnivå, det svåra här är ju då att säga att jag sitter och gör någonting och så behöver jag din hjälp, Emma. Jag kör fast någonstans och då bara skickar jag direkt ett sms. Du, kan du hjälpa mig med den här saken? Det är ju väldigt bra för mig. För då kan jag då snabbt gå vidare i mitt arbete. Så för mig är det ju optimalt. Men du kanske var 10, 15, 20 minuter in i något annat. Så du har blivit helt avbruten. Så för dig förstörde jag. Och tänk det här på, då, på organisationsnivå. Så finns det organisationer där man tillsammans då, alla då för att de vill själva jobba på snabbt, men de förstör andras. Så att man liksom värdesätter inte den gemensamma koncentrationsutrymmet. Det hade man kunnat tänka sig annars att det var ett nyckelvärde på en arbetsplats. Hur mycket koncentrerat fokus har medarbetarna? Ja, vi snittar på att ge dem 3 timmar om dagen, eller något i den stilen, där de är ostörda. Och detta är inte kompatibelt med att alltid direkt kunna få svar på sin fråga. Utan då måste man hitta vägar runt det. Men det system vi har idag är, det finns en sån här klassisk studie av IBM på 80-talet när man införde e-post. Då innan det så hade de så här rörpost som man skickade, så väldigt ancient. Och så inför man e-post och tänkte att det här är jättebra. Och sen efter en dag kraschade servern. Varför kraschade servern? Jo, det var för att de hade modellerat servern på hur mycket rörpost man skickade. Och så gjorde man ungefär samma datakapacitet. Men när e-posten kom, då mässade man liksom 7 gånger så mycket. Vilket gjorde att kapaciteten liksom kraschade direkt. Var det så att IBM, att medarbetarna behövde kommunicera 7 gånger så mycket? Ja, förmodligen inte. Utan förmodligen var det så att tekniken möjlig, alltså det var så friktionslöst att göra det så att man gjorde det mer än man hade gjort tidigare. Och det tror jag vi idag är ett stort kollektivt experiment på samma sätt. Att det är otroligt lätt att dels alltid höra av sig och vara i kontakt med människor, men också att alltid ta in information. Man kan ju gå en hel dag där man lyssnar på podd eller läser eller gör saker hela tiden. Och det är fantastiskt att man kan ta in så mycket. Men den mänskliga hjärnan är inte gjord för att konstant ta in information. Det gör oss hjärntrötta. Så där vill jag liksom, ja, men att ha tråkigt, så som du och jag, som tidiga 80-talister, som vi hade när vi var barn ibland. Ja, man hade tråkigt. Det är svårare att ha tråkigt idag. Men det tråkiga har fortfarande ett värde i att det finns en vila i det. Och att det också kanske främjar en viss typ av kreativitet. För har man tråkigt, då måste man hitta på en lek. Men om man hela tiden kan liksom, ja, men jag kollar det här klippet. Då kommer du aldrig till det skedet. Utan du är konstant stimulerad, konstant underhållen. Men jag tror inte det är det mest lyckliga och bästa livet vi kan leva. Jag tror inte det.
Man måste stå ut med att ha lite tråkigt.
Ja, och kanske
lära sig det.
Ja, alltså luta sig in i det och glädjas i det. Mm. Att det är en del av livet. Liksom.
Och hur ska man då tänka när man ska mejla någon någonting? Att man liksom på något sätt ändå tänker efter några steg så att det blir 1 mejl och inte 10 mejl?
Ja, det är en viktig grej. Och kanske också ibland skriva att man inte förväntar sig svar eller sådana saker. Man kan också faktiskt ibland ta och ringa på telefon. Det har jag kollegor som är väldigt sugna på. Men vissa saker går mycket, mycket snabbare om du bara pratar igenom det. Exempelvis synka 3 personers kalendrar eller någonting. Ett annat knep är ju att ha, alltså office hours, alltså att ha vissa tider på dygnet. Att mellan, så här, mellan 3 och 4 så vet alla om att men då svarar jag på mail, då är jag på Slack, jag är på telefonen. Då kan ni chatta vad som helst, jag är fullt tillgänglig då. Men att folk vet att ja, men under förmiddagarna så har jag ingen extern kommunikation. Alltså man gör tydligt utåt att här finns det gränser. På den här arbetsplatsen så kommunicerar vi inte på det här sättet under vissa tider på dygnet. Det är exempel på hur man kan göra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj. Och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. Du nämner i din bok begreppet deep work. Vad betyder det?
Det betyder helt enkelt att fokusera att arbeta med en svår sak i taget. Exempelvis skriva en text. Och detta är något som, man kan inte göra detta med full fokus hela dagen. Det är ju olika arbeten vad som är den här superkoncentrerade viktiga saken. Men det handlar om att just verkligen gå in i någonting och göra det. Men också göra det under begränsad tid. Så jag jobbar i fokuserade pass. 40 minuter, 8 sekunder är mina pass på. Jag fick lära mig att man skulle göra 45, men jag klarar mig inte av att koncentrera mig riktigt så länge. Så jag kör lite kortare och så har jag anpassat det. Och får jag till 4 sådana pass på en dag, jag sätter liksom en timer och ringer den, då slutar jag arbeta även om jag har flow. Och får jag till 4 sådana på en dag, det är en väldigt bra arbetsdag. De flesta dagar får jag inte till det, för jag har andra saker, men jag kanske får till 2. Och det är så, ja men, som den här Ta din tid-boken, det är så den har blivit skriven. Den har blivit skriven i korta, fokuserade pass. Där det kanske resulterar i, ja men, max en sida, ett sådant pass. Men det är väldigt kraftfullt att jobba med en enda sak. Och blir man färdig med det man jobbar med, ja men då är det bästa då är att ta en paus, göra något annat, gå bort. Att inte försöka få in så mycket som möjligt, utan mer lugnt och metodiskt göra en sak i taget.
Men man kan liksom inte förvänta sig då att man ska kunna klara av och djupjobba på det sättet liksom 8 timmar per dag?
Nej, absolut inte. Möjligen då i avgränsade perioder, men det brukar inte, alltså på sikt så brukar sådana extremt intensiva arbetsperioder ofta följas av ett antal veckor där man inte får så mycket gjort. Så på sikt så är det mer produktivt att vara lite mindre produktiv i taget. Och vilan här och pausen är liksom lika viktiga som fokuset. Och just att lämna, det är en viktig grej, att lämna sin arbetsplats när man gjort det. Så att när du har jobbat en sån då, säg en 40 minuters pass, då ska du inte sätta dig och svara på mail efteråt. Utan gå iväg, ta en liten promenad, drick lite vatten, kanske prata med en kollega, gör något annat. Och sen en 10-15 minuter senare kan komma tillbaka och göra samma sak igen. Men att pausen och liksom avbrottet är lika viktigt som fokuset.
Ska man vänta sig att de här pauserna ska liksom komma av sig själva, eller är det viktigt också att lägga in luckor i schemat?
Det är viktigt att lägga in luckor i schemat, skulle jag säga. Överhuvudtaget, om man arbetar med någon form av kunskapsarbete, så bör en dag innehålla kanske halva, i alla fall en tredjedel av dagen, skulle jag säga, ska vara blank. För det kommer hända saker. Man vet inte alltid vad som är viktigt. Man kan ju ibland veta vad som är viktigast, men ibland vet man inte det. Saker händer. Så att ha luft i systemet är väldigt kraftfullt för att också inte, för vem man vill vara får inte bli stressad. Ja, du kanske tänkte att du skulle jobba mellan 8 och 10, men så händer saker. Och så är det att du får göra det efter lunch istället. Att man måste ha lite flexibilitet i det, skulle jag säga.
Hur återhämtar vi oss på bästa sättet? Är det att liksom sitta och passivt scrolla sociala medier? Ledande fråga.
Ledande fråga. Det bästa, om man går till forskning, så är ju en form av aktiv vila. Att ha saker som man helt går upp i, men som är helt orelaterade till det man arbetar med. Så att om man säger att man sitter och skriver, så är det kanske gå och träna eller spela ett spel, lägga pussel, prata, ta en lång lunch med människor. Det är ett jättebra sätt. Har du suttit och haft möten hela förmiddagen, så kanske gå en promenad i ensamhet är mycket mer uppvilande än att göra det tillsammans med någon annan. Men att hitta typer av aktiviteter som fångar den, skulle jag säga är viktigt. Nu har jag små barn så kan man inte alltid bestämma. Men annars gillar jag att pussla exempelvis. Det är en helt meningslös aktivitet. Alltså, ingenting förändras i världen om jag ligger och pusslar. Men att göra det, och du vet när plötsligt så är nyansen på himlen så inser att den där blåa är lite annorlunda än den där blåa så jag kan lägga den där. Alltså när jag gör det, då tänker jag inte på mitt jobb. När jag spelar innebandy, då tänker jag inte på mitt jobb. När mina barn har roligt att göra en grej, då tänker jag inte heller på mitt jobb. Och det är viktigt att ha olika saker i livet som man går upp i. För att dels är det ett bra liv och det håller hjärnan fräsch. För vissa sådana här också svåra, kognitivt svåra arbeten, hjärnan liksom arbetar ibland passivt på dem. Så det är inte helt ovanligt att du liksom, om du håller på och skriver, det finns en sån klassisk teknik. Hemingway använder den, som jag minns det, att du ska sluta skriva mitt i en mening. Och sen så undermedvetet så liksom ligger det ibland och bubblar och sen kanske du vaknar upp och kommer på det, eller du kommer på det i duschen och sådana saker. Men då är det viktigt att du är i duschen, alltså att du bara är i andra stunder. Så att du låter hjärnan arbeta på olika sätt.
Men finns det liksom ytterligare en utmaning då för oss som har väldigt roliga jobb? Att på något sätt så är det inte alltid för mig vattentäta skott mellan vad som är mina liksom intressen och vad som är mitt jobb.
Nej, jag känner likadant. Och där tror jag det är viktigt att ha olika typer av intressen. Att ha olika typer av roligt. Att det är en fara för dem som har väldigt roligt på jobbet och stimulerande kreativa jobb som är liksom på gräns, där man jobbar med sitt intresse. Det är att man inte utvecklar andra intressen. Att livet blir lite ensidigt även om det då är superstimulerande inom det fältet. Och det farliga på sikt är väl det här att inte ha den där typen av avkopplingsgrejer, att inte kunna koppla bort det. Så därför kan det vara fantastiskt att ha en hobby, sjunga en kör, ägna sig åt något spel, alltså något annat som är jätteroligt som man också går upp i och som man vill ha plats för i livet. Så olika typer av sociala kontakter som inte har någonting med arbetslivet att göra, exempelvis. Det finns ju många saker man kan ha, men faran tror jag är att, ja, men att det blir så uppslukande. Och också förstås då när man är, ja, men när man kommer en bit in i en karriär, så är det ofta så att... Ja,
det blir identitet också mycket.
Ja, identitet och att man får jättemycket roliga förfrågningar. Man kanske får en förfrågan som man vet att för 5 år sedan hade jag liksom gjort jättemycket för att få den här förfrågan. Men så kanske du inte känner idag. Men du vill vara sann mot ditt äldre jag. Att jag vill, ja men Emma drömde om det här. Jag kan inte svika henne och inte göra detta. Så det finns sådana bitar. Och att det är svårt att säga nej. Och framförallt om man inte har någonting som man säger nej för. Alltså säger du, ja men jag spelar tennis varje onsdag kväll, så jag kan inte gå på den här AVN. Alltså det är väldigt enkelt att säga nej då när någon frågar, kan du hänga med nu på onsdag? Nej, det kan jag inte, för jag gör alltid det här. Så det kan också vara bra att liksom schemalägga in vissa saker som inte är arbete och som liksom sätter gränser för de där sakerna. Men jag tror att gränssättning är svårt så. Det får man ju också hjälpas åt med. Och man kanske kan känna, jag har en sån liksom varningsklocka är ju det här när det som är roligt inte känns roligt. Det upplever jag, skulle jag ändå säga, varje år i perioder. Där jag kanske får en jättefin förfrågan eller något superkul händer, men jag är inte glad. Trots att jag vet att jag egentligen blir glad av detta. Det är för mig ett tecken på att nu behöver du semester. Så här ska det inte vara. Just den här saken ska du inte känna jobbig. Och då behöver man liksom tacka nej, hoppa av, sakta in. Planera in kanske veckor eller grejer där det inte är samma tempo. För att, ja men produktivitet återigen... Jag pratar om att det ska mätas på år, men jag tycker ju att det ska mätas över decennier. Liksom. Jag hoppas kunna hålla på med saker jag tycker är kul, ja, men som det här med att hålla på med historia. När jag är 70, 80, kanske ännu äldre, att det fortfarande ska vara roligt då. Jag får inte gå sönder nu. Jag har ju jättemycket år kvar. Och det glömmer man ibland, att det är lätt att känna att allt måste hända nu, men det måste det inte. Utan det är, livet har olika faser. Småbarnsåren, ja då är det vissa saker som funkar. Sen finns det andra faser där det funkar på andra sätt. Och det är inte fel, men... Ja, man måste luta sig in i de olika livsfaserna och dess olika möjligheter och begränsningar och kunna acceptera och vara glad i det, tror jag.
Jag tänker att vi ska djupdyka ännu mer i det här med vikten av att tacka nej. Mm. Varför är det så svårt att tacka nej?
Dels är det ju det här det sociala. Att om en människa frågar dig någonting så vill du ju, du gör den personen glad, du känner att det är ett tryck liksom. Och det är ju väldigt roligt, man säger ja och så får man ett glatt leende eller mejl tillbaka och så blir alla glada. Så det är ju, i stunden känns ju ja helt, det är väldigt enkelt, det går snabbt att säga, någon blir glad. Men någon gång i framtiden så måste du göra det där du tackat ja till. Och då är det inte alltid lika kul. För då kanske det känner just att du gör alla de här sakerna som du måste, livet blir bara en massa måsten. Medan då det här som, ska säga, det här viktiga men inte brådskande, det som verkligen får ditt... hjärta och bubbla, det du verkligen vill göra, det har du inte tid med, för ditt liksom historiska jag har lagt en massa andra saker på din kalender. Så det finns ett socialt tryck i att tacka ja. Man kan också vara rädd för att om jag tackar nej den här gången kommer jag aldrig få frågan igen. Det här tror jag är vanligt framförallt för yngre människor som någonstans känner att det är nu eller aldrig. När man, ja, i början när man är 40 så känns det inte riktigt så, skulle jag säga. För det, en sak man har lärt sig över tid är att det kommer nya tåg. Och man kan inte springa på alla bollar. I alla fall inte samtidigt.
Hur kan man då bli bättre på att tacka nej?
Jag tror att det hänger ihop med planering som vi var inne på tidigare. Alltså att det handlar om att göra klart för sig vart det är man vill på sikt. Och sen då tacka nej och ja i relation till det, exempelvis. Som om vi tar den här våren för mig. Så är, jag har några grejer jag vill göra. Vissa saker i forskningen, saker jag ska skriva. Men jag vill också marknadsföra min bok. Få folk och chansen att läsa den och upptäcka den. Så när jag får en förfrågan som handlar om min bok, då vet jag på förhand att det här vill jag tacka ja till. Sen kanske det kommer förfrågan om att prata om den bok jag skrev för 3 år sedan. Och då vet jag också att det där ska jag tacka nej till, för det är inte det jag ska göra nu. Eller om jag var med på en ansökan om någonting som handlar om något jag inte har tänkt att göra i framtiden. Alltså att om man har någonting att hålla fast vid, om man har sagt så att man i någon mån tar ut riktningen och sen får man anpassa de här ja och nejna till det. Och har man inte en idé om vart man vill om, säg, 3 eller 5 år, då är det svårare.
Kan det finnas någon poäng att i kanske då en tidig period i livet försöka testa så mycket saker som möjligt för att sen liksom få insikter om vilken riktning man vill fortsätta i?
Mm, det tror jag. Och det tror jag egentligen liksom genom livet så kanske man vill ha en viss procent av sin tid som är lite friare, lite mer... Ja, men det där kan jag väl testa. Alltså, jag
tycker, utforskande.
Jag menar inte att man inte ska utforska, men att det kan få variera lite över tid. Men att en så här 10-20% utforskande, det vill man nog alltid ha. Eller det är ju lite det goda i livet att kunna vara lite... Alltså man vill inte leva helt instrumentellt. Men det är nyttigt i alla fall att man vill få klart grejer. Jag vet att jag för några år sedan skrev en bok som jag verkligen ville få klar. Då hade jag liksom bestämt mig för att nu ska jag ge det här ett år, det ska bli en bok så att jag kan bli klar med det här forskningsprojektet och sen inte behöva göra det mer. Liksom. Jag hade vetat i flera år att jag ville göra det. Liksom. Och då, när det kom förfrågningar, du David, kan du handla den här uppsatsen? Eller kan du göra den här saken? Kan du komma hit och föreläsa? Och då hade jag skrivit på förhand liksom så typ, hej, tack så mycket för din frågan. Vad glad jag är att du tänkte på mig. Den här terminen har jag lovat mig själv att prioritera min bok. Därför har jag tyvärr inte möjlighet att ta på mig ytterligare uppgifter. Tack men nej tack. Eller du kan fråga de här. Och genom att jag redan hade förberett det här då hur jag skulle tacka nej, så gick det lika snabbt som att tacka ja. För du vet att tacka ja går ju väldigt snabbt. Men om man tackar nej så känner man ofta att jag måste förklara varför jag inte kan komma på den här saken. Men det hade jag gjort där. Jag hade liksom på förhand tagit ett beslut som sen tar kanske 100 eller 1000 beslut åt mig. Så att liksom underlätta. Det är något av det mest kognitivt krävande vi har. Vi pratar om djuparbete och sådär. Men att ta beslut, det är väldigt kognitivt krävande. Framförallt om du inte riktigt vet. Så mycket av de här teknikerna handlar liksom om att skapa ett renare sinne. Att ha en hjärna som är pigg istället för att vara trött. Och hur gör man det? Ja, jag skulle säga att i vårt moderna, alltså på 2020-talet, ja, då måste man ta ett visst typ av personligt ansvar för det. För annars kommer det bli cluttered.
Vad menas då med joy of missing out?
JOMO.
JOMO.
Ja, vi pratar ju mycket om FOMO, fear of missing out.
Verkligen.
Men JOMO är, jag har snappat upp det här från någon sån här amerikansk självhjälpslitteratur, en kvinna. Och jag tycker det är ett himla bra uttryck. För det är fantastiskt att inte göra allting. Alltså, det är helt enkelt att glädjas åt att inte göra. För att då kan man göra någonting annat. Man kan, ja men den här fredagskvällen gick jag inte på den här saken. Och jag nu är hemma med barnen och tittar på tv och äter chips och det är nice. Och jag är glad att jag inte är på den här konferensen. Man kan ibland tänka på... Jag har en kollega som har gett mig det här tipset att man ska... Varje gång man tackar nej till någonting ska man skriva ner det på en lista då. Så ska man skriva ner ungefär hur mycket tid det här hade tagit när man har tackat nej till. Och om du någon gång har gjort det här så kommer man märka liksom att när man kommer några månader in på året så ser man att oj vad många veckor det är jag tackat... Alltså, saker tar tid. Man kan inte göra allt. I alla fall inte samtidigt. Och att därför kunna känna en glädje i att inte göra... Och var glad för andra att de gör. Var glad för att andra är på den här roliga föreläsningen eller konferensen eller seminariet. Det är ju jättekul för dem. Kul. Men du tycker om att läsa böcker på eftermiddagen eller kvällarna. Eller vara med dina barn. Då kan du alltså inte göra det. Så var glad för dem och var glad för dig.
Det där tänker jag också bli lättare med åldern.
Ja, jag tror också det. Man vet lite mer vad man vill och vad man mår bra av. När man är 20 så är det ju många saker som man tror att man ska må bra av eller tycka är roligt. Men vissa människor kanske... bli helt utslitna om att vara iväg och resa mycket, exempelvis. Andra får oerhörd energi av det, men när man är 40 så vet man kanske lite mer om men hur påverkar det mitt liv att göra de här sakerna. Och då är nästa steg att ja, men det man inte mår superbra i, det kan man ju om inte ta bort så i alla fall minimera. Medan det man mår bra av, det kan man försöka höja upp. Och över tid så tror jag ju att man kan skapa eller designa sitt liv inom vissa ramar, inom vissa förutsättningar på ett sätt som är anpassat till den man är och det värden man har, det liv man vill leva och hur man ser att man själv ger mest värde till andra också.
Borde vi också bli bättre på att hoppa av grejer eller avsluta projekt som inte leder någon vart?
Mm, absolut.
Men det är ju inte alltid enkelt, för ju mer man nästan investerar i någonting,
ju svårare är det.
Desto svårare är det.
Ja, det är ju det här med ekonomitalen, det här med sunk cost fallacy.
Exakt.
Och det här är ju väldigt svårt. Det finns en jättebra bok om det här av en pokerspelare som heter Annie Duke, den heter Quit. Den har en del såna strategier för hur man ska avsluta grejer. Och en av hennes såna bästa råd, det är att när man påbörjar någonting så ska man också sätta upp kriterier för när man ska avsluta det. Säg att du vill prova en ny grej, du vill starta ett eget företag och du känner att ja, men det skulle kunna göra livet bättre. Och då handlar det om att sätta upp, okej, men då kanske du måste tjäna ett visst antal. Du måste kunna fakturera en viss grej inom ett år. Och gör du inte det då, då får du faktiskt avbryta det. För då är det så att då marknaden, den ger inte den här efterfrågan till dig. Eller om du försöker skriva en bok eller vad det kan vara. Och det du kommer någon vart, då kanske du bestämmer att flyger inte här vid ett visst tillfälle, då får du avbryta. Och det man gör då är att hjälpa sitt framtida jag att fatta beslut. För det är alltid väldigt svårt att fatta beslut i stunden. För då kan man alltid känna att ja, ger jag bara en vecka till, det kanske funkar. Men om man tänker så här, ja, men om 3 månader, om inte X, Y eller Z har hänt, ja, då är det dags att sluta. Inte för att det inte är så att det kanske kan flyga. Men det finns ju en alternativkostnad i att fortsätta med någonting. För när man gör en sak, då är det något annat man inte gör. Alltså, tacka ja till en sak, det är ju att tacka nej till allt annat. Så därför är ju att tacka nej, det bevarar ju handlingsutrymme. Hoppa av bevarar också handlingsutrymme. Och där tror jag det är viktigt att just kunna tänka i lite längre termer. Och jag tror det är nyttigt också att ha erfarenhet av att hoppa av. Jag minns när jag hoppade av spanska på gymnasiet. Jag läste det som något tredje språk eller vad, när jag insåg att det här kommer aldrig bli det stora grejen för mig. Liksom. Och det kändes jättedåligt att hoppa av det, för jag hade aldrig hoppat av någonting. Jag hade aldrig liksom gett upp innan. Men oj vad befriad jag var när jag hade gjort det. Och så har det varit även med andra saker senare i livet. Alltså när man i magen känner att ska jag verkligen fortsätta med det här? Ofta har man redan då fortsatt alldeles för länge. Och man kan ju testa ibland att ja, men nej, vi slutar med det här nu i 3 månader. Och sen efter det så utvärderar vi. Saknar jag det? Vill jag fortsätta hålla på med dansen? Eller innebandy eller vad det är? Ja, men då kan man ta tillbaka det i livet. Så jag tror att vi har mycket att vinna på att ta liksom temporära beslut. Att bestämma, nej men nu gör vi inte det här. Men sen kanske vi gör annorlunda. Så att man inte tar beslut för livet alltid i allt man gör. Utan det gör det ju också lättare att sluta. Att man liksom redan från början ibland säger att ett slutdatum. Ja, men nu gör vi det här i 2 år och sen får vi se. Är det fortfarande roligt att driva den här podden? Då fortsätter vi. Men är det inte roligt? Nej, men då har vi gjort det vi skulle och så är vi klara. Inte hela tiden gifta sig med varenda projekt man har. För i en föränderlig värld är det farligt, tror jag. För saker kommer hända. Du kommer förändras. Din livssituation kan förändras. Vilket gör att det är nyttigt att ha en viss typ av flexibilitet. Samtidigt som det såklart är nyttigt att vara en person som håller fast och gör det man har sagt. Det är ju en balans. Vissa människor kanske har problemet att de hoppar av för fort. Andra att de hoppar av för sällan. Och jag tror man vet med sig vilken av typerna man är. Och man behöver öva sig i olika saker då, tror jag.
När ska man då tacka ja till en förfrågan?
Det enklaste är ju om man har en plan sedan tidigare. Alltså om man vet att det här är något jag vill göra. Det här ligger i linje med vart jag vill med mina värden. Det är lätt att tacka ja då. Jag tycker också att det ofta är bra att tacka ja till sånt man aldrig har gjort förut. Där man har en chans att lära sig något nytt. Få träffa nya typer av människor. Sånt man är rädd för är också ofta bra att tacka ja till. Alltså om man känner att... men det ska ju vara att det måste ju finnas tid och luft och energi. Finns det tid och luft i kalendern och du har energi, ja, då kan du hoppa på saker. Men gör det inte det så är det ju farligt att hoppa på nästan vad som helst. Så om man följer de här systemen som vi pratar om idag, att ha en lite mer luft både på dags- och veck- och årsbasis, ja, då har man också möjlighet att ta lite mer infall. Men att det kan vara värt att börja litet. Liksom. Säg att jag är nyfiken på en ny typ av forskningsprojekt och jag vill börja samarbeta med en ny kollega, tror jag. Då kanske vi först ska anmäla en session till en konferens och prata om det. Eller vi kanske ska ha en lunch först. Är det roligt så gör vi en sak till. Efter det så kanske vi ska testa att skriva något litet enkelt ihop. Så att man liksom bygger på saker så man inte kastar sig rakt in i att nu ska vi jobba ihop i 2 år fast vi aldrig gjort det förr. Och upptäcka det under vägen, utan kanske liksom snarare ta små steg och gå vidare. För då kan man alltså göra små experiment. Alltså, säg att det är en ny människa du har träffat, det här verkar kul, eller du vill träffa och ni bestämmer att ta en lunch. Ni tar den lunchen och det är inte så kul. Du känner att den här klickar jag inte med, den här är ingen person jag vill hänga med, göra något mer med. Vad har du förlorat då? En lunch? Ingenting. Alltså det kostar ingenting. Men sen kanske en annan gång när du gör en sån här sak, så säg att du gör 5 sådana luncher på en vecka, då kanske det är en person som bara, oh, den här personen får mycket energi där. Oj, vad roligt det var. Den här vill jag göra mer saker med. Men man gråter inte över att det var några stycken. Alltså man ska inte vinna jämt, tror inte jag. Då spelar man för säkert. Utan att våga testa olika saker, men att testa dem i liten skala innan man skalar upp.
Lite pilotprojekt, ja, om man ska prata vetenskapsspår. För det låter ju lite som en sorts nästan vetenskaplig approach till hur man ska liksom undersöka olika möjligheter.
Ja, det skulle jag säga. Det handlar om att experimentera med sitt liv. Prova grejer. Och prova dem ett tag och också inte då ifrågasätta dem. Ja, men ta som det här med djuparbete. Om man tycker att ja, det där kan väl inte funka, det här att jobba 40 minuter 8 sekunder och få något gjort. Men om man tycker att men testa då. Testa det i 3 veckor. Och så kanske du ser, blir det bättre? Ja, i sådana fall kan du fortsätta. Gav det ingenting? Ja, nej. Då har du lärt dig det, att det ändå funkade för dig. Alltså det är inte så mycket förlorat på det. Och att då ha den typen av experimentellt förhållningssätt till olika saker i sitt liv, det möjliggör ett rikt, roligt, stimulerande, produktivt liv. Där man inte hela tiden har sin identitet. Identiteten kanske ska vara att man är en person som lär sig saker. Och då har man heller inte så mycket förlorat. Det värsta som kan hända är, ja, det här gav inget. Det bästa som kan hända är att, oj, jag hittar något som förändrar mitt liv. Det är ett, om man snackar pokerspråk, så är det ju liksom ett bett man hade tagit. Liksom.
Mina barn, de tjatade jättelänge om att de ville ha hund. Mm. Och sen så var vi hundvakter i 3 dagar. Mm. Och sen dess har de inte sagt någonting.
Nej, det är så.
Ja, men det är... De insåg hur det var.
Ja.
Så jag är lite nöjd med
väldigt,
det.
Väldigt smart. Ja. Vetenskapligt föräldraskap.
Eller hur? I din bok slår du också ett slag för läsning och det skrivna ordet. Varför tycker du att det är viktigt att prioritera läsning och skrivande?
Jag ska säga att det ändå är det bästa sättet att ta in och processa information. Och även att det är det bästa sättet att tänka. Alltså, skrivande för mig, det är ett tankeredskap. Skrivande är ju olika saker, men det allra viktigaste är att det är ett tankeredskap. Att om jag har någonting jag funderar på som jag tycker är spännande och försöker ner på papper, kan jag inte få ner det klart och tydligt då är det inte en så jättebra tanke. Utan det händer någonting i skrivandet. Och sen då när man själv, så det är ju att skriva för att komma på vad det är man tycker och tänker om någonting. En annan del av skrivande är ju att skriva för att kommunicera, att jag ska skriva något för att du ska förstå vad jag tycker och tänker. Eller vad jag vill förmedla till dig. Och det kan ju vara något lite annorlunda det här. Så skriva kan man använda både för att komma fram till någonting men också för att kommunicera med andra. Och det är en väldigt destillerad form. Och att kunna uttrycka sig alltså i e-post eller sms eller ja, längre texter. Alltså jag skulle ändå säga att det är den mest avancerade kommunikationsformen som människan har uppfunnit. Och det är ingenting som har förändrats det sista. Alltså, du kan också titta på de här techpersonerna. Liksom. En Bill Gates exempelvis. Han har ju under hela sin karriär så har han en vecka om året där han lämnar sitt jobb som vd, åker ut på landet och har med sig en trave böcker och så läser han. Hur kan man ha tid med det om man driver ett jättestort företag? Ja, det är för att just få in tankar, kunna ta del av... Alltså en bok är ju en destillerad form av kunskap. Om du tar din tid exempelvis. För mig är det, då, det är i alla fall 10 år av mitt liv där jag har läst 100-tals böcker och dessutom levt och provat de sakerna. Sen så kondenserar jag det på någonting som en annan människa kan läsa på 3-4 timmar kanske en dag. Det är liksom en buteljerad form av mitt liv och den kunskap som varit användbar för mig till någon annan. Det är en otrolig service att kunna ta del av det. Det finns liksom inte så koncentrerade vetande i andra former. Men en bok, vad kostar en bok? 200 kronor. Och då kan du liksom komma in i huvudet på en annan människa. Kanske någon som är bäst i världen på någonting. Jag tycker det är en otrolig häftig grej. Och just detta att det kan vara så pass kondenserat.
Vilka är då dina viktigaste råd till en person som drömmer om ett hållbart och framgångsrikt yrkesliv?
Det viktigaste är, tror jag det vi pratade om tidigare, att ändå utveckla en så experimentellt förhållningssätt till hur man gör detta. För man vet inte vad man trivs med innan man har provat. Alltså, som 10-åring kan du drömma om att vara artist eller fotbollsproffs eller vad som helst. Läkare, men du vet inte vad det innebär att vara det, att arbeta som det. Och det kan man inte veta. Så därför är att ha den här liksom läraktiga attityd till sig själv och sitt jobb, det ska jag säga är det viktigaste. Och i det den, då öppnar det också upp för detta att prova tekniker, lära sig av andra. Att inte själv behöva komma fram till precis allting. Utan ta det bästa som andra har kommit på, prova det och fortsätt att lära dig genom hela livet. För det är också en sån sak, i alla fall för mig var det en sån. Jag tänkte nog någonstans ändå så när jag var barn, som att när man går i skolan och så lär man sig någonting och sen arbetar man det man har lärt sig. Så typ tänkte jag att livet fungerade. Men den lärtakt jag har nu, som 40-åring, den är högre än jag har haft, tror jag, någon annan gång i livet. För nu vet jag, jag har helt andra kunskaper om hur jag kommer åt riktigt bra litteratur. Jag läser snabbt, koncentrerat, fokuserat. Jag har liksom en sammanhangsmöjlighet som gör att jag på förhållandevis kort tid, men jag vill prata ändå år, kan sätta mig in i nya fält på ett sätt som jag inte kunde. Jag hade inte de kunskaperna, inte de förmågorna. Och de människor jag liksom ser upp till mest, som jag tycker är häftigast, det är ju liksom 85 plus människor som fortfarande lär sig saker och gör saker och behåller nyfikenheten. Så det här att lära sig genom hela livet, för mig är det ett ideal. Det är de människorna jag tycker verkar vara lyckligast av de enda människor jag känner. Och det är inget som hindrar det. Utan så länge man har synen i behåll eller hörseln och kan ta in saker, så finns ju den möjligheten. Så att inte se sig själv som full, utan ha ett liksom en, man, i USA talar om att ha ett beginner's mind. Och glädjas åt det. Och göra nya saker där man är nybörjare. Fortsätta vara nybörjare. Fortsätta vara dålig. Fortsätta fråga och lyssna på andra människor. Det skulle jag vilja skicka med. Och sen ska man ta en teknik av dem jag sagt här. Så skulle jag ändå säga det här, att djuparbeta 40 minuter 8 sekunder max 4 gånger om dagen. Det är revolutionerande att testa det. Faktiskt. Så ge det 3 veckor. Och funkar det inte, så funkar det inte. Det är helt okej. Men för väldigt många så ger det stor effekt.
Tack David Larsson Heidenblad för att du vill gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i genetik. Vad säger egentligen genetikforskningen om arv kontra miljö när det kommer till vilka vi blir? Och varför är den frågan så laddad? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp, så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.